I Faderns, Sonens och den helige Ande, mina kära kristtrogna. När vår Herre Jesus Kristus blev frestad i, förlåt, efter hans fastan i öknen 40 dagar, och han blev frestad av djävulen, då gjorde den onde detta på ett väldigt lurigt sätt, nämligen genom att citera Bibeln. Ja, att misstolka Bibeln genom att ändra eller genom att förkorta vissa bibelord, det har alltid varit ett av den ondes favoritknep för att lura människor. Och ett exempel på någon som gick i en sådan fälla var Giovanni Gualberto, dog 1073, florensk adelsman, ganska from, men en dag hände det att hans bror blev mördad. Och naturligtvis såg den onde anden att det fanns en enastående chans att fresta en hittills from katolik till dödssynd. Och kanske påminner han i Bibeln hur Jesus blev arg och kastade handlarna ur templet, eller han påminner hur Petrus tog sitt svärd för att hugga av öron av Malkus, eller han citerade Matteus 5: saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. I alla fall, Giovanni gick in i fällan, och under en lång tid hade Giovanni bara en tanke och ett mål: att hitta sin brors mördare för att döda honom. Och en dag kom den efterlängtade stunden. Äntligen hittade han denna elaka människan som hade mördat hans bror, och äntligen kunde han hämnas, och äntligen skulle hans hunger och törst efter rättvisa bli mättat. Men då hände något oförväntat. Mördaren kastade sig framför Giovanni på marken och bad om förlåtelse. Giovanni funderade, och istället för att döda sitt offer förlät han och ging iväg direkt till en kyrka där han bad framför ett krucifix, var på kroppen på korset plötsligt började sig röra sig för att välsigna Giovanni. Det kära troende, då blev Giovanni Gualbertos hunger och törst efter rättvisa faktiskt mättat på riktigt. Han gick in i benediktinåren, han blev abbot och grundade ett kloster, berömde Vallombrosa, och helgon förklarades slutligen. Och allt detta därför att han inte hämnades, utan därför att han förlät sin fiende. I dagens epistel skriver den helige Paulus med bevekande ord: löna inte ont med ont. Och sedan skriver han: hämnas inte, mina älskade, utan ge rum för Guds frede. Det står ju skrivet: min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Ja, det är faktiskt många gånger som Bibeln varnar för hämnd. Till exempel i Matteus 5. Det säger vår Herre: jag säger er, stå inte emot den som är ont. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. Och sedan säger han, jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Kära troende, egentligen skulle detta räcka att veta att Gud uttryckligen förbjuder hämnd. Detta skulle räcka för att inte göra det och för att förlåta istället. Men människan är svag och frestad av lidelser och inte minst under andra. Och så skulle det behövas något mer, nämligen att betrakta de konkreta konsekvenserna vilken hämnd faktiskt ger i själ. Den första. Hämnd förhindrar Guds förlåtelse för våra synder. Matteus 6. Herre säger, för om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelska far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er far förlåta era överträdelser. Den andra punkten, om hämnd förminskar värdet av våra böner. Om vi ber i Fader vår, förlåt oss våra synder och vi förlåter oss skyldiga ero. Om vi ber så där utan att förlåta själv, då kommer Gud knappast lyssna på en sådan bön. Och jungfru Maria vill inte heller. Man ber rosenkransen med en så dålig Fader vår. Det minskar effekten av våra böner direkt. Den tredje. Hämnd. Tankar om hämnd minskar, även förhindrar effekten av den heliga mässan och den heliga kommunionen vi tar emot. Ja, det står i Matteus 5, där säger vår Herre, därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sedan och bär fram din gåva. Men det är tydligt, den heliga mässan och den heliga kommunionen. Och att vägra att förlåta, den kan faktiskt också minska nåden man får i bikt. Och i värsta fall kan det göra att en bikt är ogiltig. Fjärde punkten, hämnd. Den leder ofta till ytterligare synder. Som ilska, förtal, dålig exempel, skandal och så vidare. Det kommer alltid något med. Och det femte, hämnd förstör friden i själ och den skapar en beständig oro. Ni ser runt i alla dessa punkter. De gäller inte bara stora saker som mord eller dråp, utan även de gäller de många små tillfällen man brukar få varje dag. Vare sig det på arbetet eller hemma, eller i kyrkan. Även om hämnd i små saker vanligtvis inte blir någon dödssynd, så blir det lätt en synd ändå och ger alltid en dålig effekt på våra böner, på våra heliga kommunioner och på den inre friden. Nu kära kristrogna, har man det svårt att förlåta en särskild människa som har gjort ett stort ont, ja, då får man inte lyssna på den ondes frestelse, som säger att man har rätt att hämnas, eller att det är omöjligt att förlåta en viss person. Man får inte lyssna på sånt, utan man måste göra tre saker. Det första, be direkt för denna person. Inte en gång, utan ofta, framförallt varje gång man blir arg, varje gång det kommer en frestelse, be direkt för denna person. Och den andra, gå till krucifix. Betrakta Jesus på korset. Betrakta hans lidande. Betrakta hur han lider utan att hämnas. Betrakta honom hur han ser, hur han ber, Fader, förlåt dem. Och den tredje. Tänk på dem som skulle ha någon anledning att bli arga på dig. Och kom ihåg dina egna synder, som Gud förhoppningsvis också kommer att förlåta. Ni ser, jag tror att i vissa fall kan det vara svårt att förlåta, men det är aldrig omöjligt. Vad än den onde skulle kunna använda, alla möjliga skäl för att bli arg, för att hämnas, skulle han göra det med eller utan bibelcitat? Det går att förlåta, alltid, även om någon som skulle ha mördat någon i sin egen familj. Det går, ty Gud vill det, och han skulle aldrig kräva något som skulle gå över våra krafter. I Faders, Sons, helige Andes.